Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Petter Stordalen. Ja, kanske behöver han inte någon närmare presentation, men han är alltså en av Nordens största entreprenörer och äger hotellkedjan Nordic Choice Hotel. Han äger flygbolaget Ving och kryssningsfartyget Hurtigruten. Stora bolag i en bransch som drabbades enormt hårt av pandemin med tanke på reseförbud, förbud att gå på restauranger och dricka alkohol och då framförallt i Norge som också hade strängare förbud än i Sverige. Hur har de överlevt pandemin med tusentals anställda och miljarder i både lån och investeringar? Petter har skrivit boken Apollo-metoden, 7 strategier som fungerar i kris, där han berättar om den här resan genom pandemin. Han skriver om rädsla, panik, om taktik och hur man räddade sina företag och personalen i en tid ingen kunde förutspå skulle drabba världen på ett så omfattande sätt. Han visar sig sårbar, men också vad som har fått honom att vända och hitta energin och att de även skulle ta sig igenom den här tiden som faktiskt ingen visste hur länge skulle hålla på. Jag är så glad att Petter valt att komma hit och berätta om den här tiden som varit och vad han lärt sig på resans gång. Jag vill redan nu förvarna då jag är norsk och har svårt att prata svenska med norrmän och tvärtom. Men jag ska göra mitt yttersta för att det ska bli så förståeligt som möjligt. Men kan hända att det blir en del norska även från mitt håll.
Jag har ju alltid utestemme selv inne.
Utestemme selv inn?
Inne. Utestemme inne. Norsken inne er bra.
Ja, men ikke helt.
Ikke perfekt. Nei. Nå må du huske på å snakke svensk.
Ja, men jeg kan jo begge deler.
Ja, svorsk. Skavlandsvorsk.
Nei, jeg ikke skavlandsvorsk.
Kristinsvorsk.
Ja, det jeg. Ja. Så velkommen, Petter.
Tusen takk.
Du, spennende år det har vært det siste, men nå vi omtrent igjennom, tenker jeg.
Når det gjelder pandemien.
Ja, men så har du begynt masse andre ting.
Ja, ja, men pandemien definitivt behind. Mm. Og nå det skjedd så mye, og det viser bare når virkelig verden må, så løser de enorme utmaninger. Bare det at vi har fått nye typer vaksiner som RNA-baserte, gjør at de nå kan ta fram vaksiner om det skulle hende igjen på mycket mycket kort tid. Och så har vi fått många nya utmaningar med krig i Ukraina, alltså på europeisk territorie. Och vi har hög inflation. Vi har en världen som är lite osäker akkurat nu, men det har vi haft förut.
Ja, och vi får träffas. Vi får träffa varandra. Nu ska jag försöka hålla mig till svenska. Vi får i alla fall träffa varandra. Och det
vi får kramas.
Det gör mycket.
Det gör mycket.
Du bor mycket i Stockholm nu.
Ja.
Uppe tidigt på morgonen, jag mötte dig häromdagen på Skeppsholmen när jag var ute och gick med hundarna, du och Märta.
Ja.
Ja. Men du tränar, får du till träningen? Är det morgonen när du...
Nej, varje morgon så tränar jag. Mm. Det kan börja med att Märta och jag går med hundarna i början. Men jag löper alltid 30-40 minuter. Och så prövar jag att gå i gymmet en gång på eftermiddagen. Men gymmet för mig, det kan, jag kan göra det jag tränar med på ett hotellrum.
Alltså du trenger ikke et gym du kan...
Nei, jeg kan jo, basically så kan man gjøre alt det man betaler 1000 kroner I måneden for å gjøre på sats, det kan man gjøre på et hotellrom. I hvert fall et av mine.
Det som man gör när man får till att lyfta sin egna hotell och det får du faktiskt chansen att göra här. Jag vet också att du har ju alltid tränat mycket för jag var hos min pappa I Oslo nu förra veckan och han berättade att du spelade squash på ja. Hans friskoteke.
Det är helt riktigt.
Ja, det var länge sedan.
Det är länge sedan. Ja. Det är väldigt länge sedan. Nej, jag var väldigt glad I squash och jag har alltid tränat helt för jag var så länge jag kan huska. Mm.
Men sömnen är ju viktig och den har ju varit tuff under pandemin. Har du kommit tillbaka och sover bra nu?
Nå sover jeg bra. Du vet, mor Teresa, hun sa det tre ting som viktige. Hun vant Nobels fredspris. Hun jobbet da, for de som ikke vet det, I slummen I Kalkutta. Men en gang når hun hadde vunnet Nobels fredspris, så fikk hun en fråge. Hvordan velger du ut de mennesker som skal jobbe der? Altså, hvordan må mennesker være? For å ha det liksom bra til tross for hvor krevende det. Så sa hun, det tre ting. De må spise godt, sove godt og le godt. Mm. Og så spurte journalisten, ja, men hvorfor det? Sa han, om de spiser godt, så de normalt sunne og friske. Om de sover godt, de normalt uten alvorlige synder. Ikke synder, men alvorlige synder. Og om de le godt, så har de den nødvendige egenskapen for å overleve et ofte tøft liv I slummen I Kalkutta. Og for meg har det alltid vært fra første gang jeg hørte det, som må være 25 år siden, så har det vært sånn, det det handler om. Sov godt, le godt og spise godt. Og det gjør jeg.
Og du sprer jo det også til andre. Altså du på Instagram og når du gjør dine glade hejarop når man vakner på morgenen.
Jeg masse glade mennesker, og jeg ønsker alle sammen en fantastisk 17. mai på mandag fra Oslo. Gratulerer med dagen I
morgen. Vakner klokken 6 på morgenen og skal gå ut og trene og litt trøtt, og så dyker du opp det første, da man jo pigg og går
ja,
ut.
Ja, men nå sitter vi på Sturegatan, solen skinner, jeg løper I dag, og vakner opp I Stockholm og løper rundt, det ikke mange biler I gatene, det liksom et lite Venezia-kanal, altså det vakkert, og du får en fantastisk start på dagen.
Mm. Det veldig herlig. Jeg har lest din bok, Apollo-metoden, Och jag skrev till dig när jag hade läst klart att jag kunde börja andas när jag stängde sista sidan. Och måste säga att jag var mer utan att jämföra sig för att Apollo, den händelsen när de skulle försöka ta sig tillbaka var ju en väldigt stor händelse. Men att jag tror att igenkänningsfaktorn när man blir stressad, svettas, sover dåligt, det blir ju lättare att man... Jag kan tycka att det har varit en tuff period, men när man är ansvarig för så mycket som du är så är det en otroligt spännande och intressant bok där man liksom inte kan sluta och bläddra utan läser igenom den. Vad är det med Apollo-metoden som du fastnade för med tanke på att du har den lite grann som jämförelse?
De flesta vill tro att när man kommer I en kris som jag kommer I så handlar det mycket om pengar. Och det Min erfaring at penger viktig, men det ikke det som avgjørende. Det ikke det som gjør at man faktisk lykkes å ta seg gjennom en kris. De fleste vil også tenke at Apollo 13, når ulykken skjedde, når de plutselig liksom en drivstofftank eksploderte, så handlet det ikke om alle de som liksom jobbet med ekstremt avansert teknikk som satt I Houston, som var romfartssenteret. Det handlet om menneskets evne til å tenke utenfor boksen. Det var menneskers på mange måter målsetting og evnen til å tenke annorlunda, som gjør at de reddet de tre menneskene. Og alt det handler om liksom det beste eksempelet de lyktes med alt, men til slutt så fant de ut at de kommer til å dø, for de dør av, nå vet ikke jeg hva det prosent, oksygen, koldioksid, oksygenforgift, okay. Altså mangel på koldioksid. Så var det en som sitter I Houston som tenker jeg kan lage en sånn duct tape løsning som vil rense luften. Og så finner han ut at han mangler bare en ting, plast. Han helt avhengig av det. Og på et romfartsfartøy så det ikke noe ekstra. Men så husket han at kalsongerne som de skulle bruke når de skulle lande på månen var pakket inn I plast. Og I og med at de nå ikke så lenge skulle lande på månen tenkte han jeg bruker det. Og det gjorde at de tre menneskene I dag, eller at de da overlevde. Og jeg synes det en god beskrivelse på, for meg så handlet krisen om at jeg hadde jævlig mye bra mennesker rundt meg, som torte å ta ansvar når det gjaldt, og som liksom, de reiste seg opp og tok et enormt ansvar midt i krisen. Det var få, men de gjorde en helt ufattelig jobb, og det tok oss igjennom. Pengene var på mange måter et litt mer teknisk problem som vi måtte løse.
Men hvis vi da begynner fra begynnelsen der, ja, der företaget gikk bedre enn noensinne.
Ja.
Ni hadde jo liksom kommet til banken og var liksom, tjoho.
Jeg husker datum. Ja. 24. februar 2020 presenterte jeg tidenes rekordresultat i hotellbolagen, i alle bolagene vi var inne i. Og det var det 10. år på rad med rekordresultat. Jeg var stolt, vi hadde 20 hotell under bygging, milliardinvesteringer i Sverige, tilsvarende i Danmark, tilsvarende i Norge. De hadde overtatt Ving, jeg hadde kjøpt Kemp Group i Finland. Altså, Kristin, det var Nordens største reiselivskonsern, og alt så bra ut. Men langt inn i magen min, så hadde jeg lest om liksom noe i Lombardia-regionen, i, der Milano ligger i Italia, som hadde fått sånn lockdown. Jeg kjente det ikke ut fra det bankmøtet som hadde vært en stor suksess. Det et eller annet der. Og så må jeg da, tenkte jeg, jeg må bare få ro liksom, inni meg. Jeg må få ro i magen. Så jeg visste hvem jeg kunne fråge, og han het David Nabarro. David Nabarro, han hadde ledet alle de store liksom sånn, epidemiene for Verdens helseorganisasjon, WHO. Han hadde ledet SARS, Ebola, svininfluensaen. Og jeg tenkte, David kan gi meg svarene. Så jeg ringer Gunnil. Og sa, Gunnil, jeg trenger å snakke med David. Og da sa hun, hele verden skal ha tak i David akkurat nå. Så jeg, men du får tak i han. Jeg bare vet det. Og så diskuterte vi litt, og så sa jeg, jeg har bare 3 frågor. Og helt rett, jeg fikk svar på veldig kort tid. Det var ikke de svarene jeg ville ha.
Hvilke 3 frågor var det?
Frågorna var väldigt enkla. Var det vi ser i Lombardia-regionen, är det något som kan komma till Norden? 2. Om det kommer, vilka konsekvenser vill det ha? 3. Vad är längden på detta för det är över? Och det var bara ett helt jävligt svar. David sa bara till Gunnar, Petter må lägga till grund att det som man ser där, det tror jag kommer att ske i Norden, basically hela världen. Så sa han också, detta kommer att ta få store konsekvenser og ta mycket mycket lang tid. Da tenkte jeg, stengt hotell, inte møtes, lockdown, være inne, inte kramas, inte nåt. Da går ikke folk på altså Sverige var litt undantaket, de hadde litt ansatt, men det var sånn, altså alt det som vi hadde gjort i 100 år liksom, skulle vi ikke kunne gjøre lenger. I Norge ble det ikke lov til å reise fra Oslo til Trondheim. Du fikk ikke lov til å gå ut. Du kunne bare være 4 stykker som samlet i samme husstand. Altså, det var, vi hadde en streng lockdown, tilsvarende i Danmark, tilsvarende i Finland. Sverige var litt unntaket. Derfor var jeg mye i Sverige.
Ja, og jeg hadde problem med å åke til pappa i Norge.
Ja.
Så det var jo virkelig, men det var jo mange som, det var jo et, alle kjenner jo igjen seg i det her, at man ville åke til sine foreldre og kunne ikke. Men
bare sånn, det en begrenset. Ting som viktig å si. Det har aldri vært, og det var ikke noe synd på meg, i det hele tatt fra dette begynte for meg, for det var mange som ble drabbet mye, mye hardere enn meg. Det var mange mennesker som døde. Det var veldig mange familier som fikk familiemedlemmer som ble syke, veldig syke. Og jeg var heldig. Det gikk bra med familien. Kanskje har jeg hatt korona, kanskje ikke, jeg vet ikke. Men jeg har følt meg frisk og rask hele veien.
Som jeg bruker si det, med all respekt for det som andre har drabbats av, så er det, prater vi også nå om företag då som hamner i kris. Och, men någonstans man kände när jeg läste boken hur den här oron kom smygande på ett extremt obehagligt sätt. Alltså det kändes som att man var i dina tankar på något sätt. Det förmedlas otroligt bra. Men det som jag undrar över just det här att när tar det här slut? Var det en av de svåra saker att förhålla sig till.
Ja, det är alltså visst du först osäkerheten är det värsta. Och David Nabarro menade att det ville ta 2-7 år att ta fram en vaccin. Och det är klart att stå med de verksamheten jag hade i 2-4 år utan att liksom jag hade bara utgifterna, ingen intäkter. Det ville være mye, mye krevende. Og usikkerheten rundt alt, informasjon var, det var vanskelig å få informasjon som kunne gi oss noe sånn navigering. Hvor mange måneder, liksom, hva vil restriksjonene være, hva skjer? Mm. Så vi måtte begynne å lage våre egne analyser. Og det navigerte vi etter.
Men också göra det analyser när man egentligen inte har någonting att gå efter. Alltså det är ju svårt ändå när inte tiden finns, man inte vet exakt vad som händer och ändå försöka göra en analys.
Men då måste det är därför Apollo-expeditionen är jävligt god. För när allt av navigationssystemet är ned och så är det en i Houston som säger vi navigerar till sola. Alla visste att det var så upresist att det ville vara helt omöjligt att landa. Men det var en ett menneske I Houston som sa bare si meg hvor sola kommer opp. Og så tenkte de vi har ingenting bättre. Vi har ingenting. Vi har ikke en jævla kompass, vi har ingenting og vi skal liksom prøve å lande et presist sted I, på denne jordkloden. Og da fant de ut at når det var det enda de kunne navigere etter så brukte de det, og det funket. Mennesker som tenker annorlunda og de klarte med basis den navigasjonen och träffa ett bittelite vindu för att komma ned.
Och få och göra det tänka annorlunda när du är har sånt stress på slag. Det är ju inte alla heller som kan det. För det är ju då man egentligen ibland tar dåliga beslut, men sen så kan det också stressen kan ju göra att du tar bra beslut, men när stressen ligger på för länge så funkar ju inte alltid hjärnan som den ska. Så där finns det väl att man har de här runt omkring sig också.
Ja, det är helt riktigt. Stress kan du liksom leda till två ting. Det är det helt the basic liksom fight or flight. Alltså fly eller kämp. Vi valde ju att kämpa och jag tror det hela det stresselementet det kan du bruka också positivt. Men det viktigaste allt I krise det är du må acceptera att det att lägga planer alltså planer är viktig, men planlegging alt. Altså du forandrer på planene hele tiden. Altså vi la planer, og så forandret på de etter en vekke, noen ganger dager. At vi gjorde fel, mange hundre fel. Men vi gjorde mange ting. Vi eksekutet altså på alle mulige områder, på alle mulige nivåer, fra housekeeping, restaurant, og med 215 hotell, ving, flybolag, kryssningsbolag, restauranger. Altså det var... Du må ha mennesker, og det som tok oss gjennom, det var kulturen vår. Vi hadde de beste menneskene. Så vi satt bare, vi sa bare at okay, det er retningen, vi må dit nå. Mm. Og så ser vi hvordan det går.
Den her, du skriver om professor Scott Galloway fra New York, New Yorks universitet. Han har satt tre regler når et företag drabbas I kris. Det är erkänn verkligheten, förstå situationen, se till att högsta ledningen tar på sig ansvaret och överkorrigera. Hur blev var det så ni följde alltså tänkte på det sättet lite grann.
Ja, och detta är också sån håll det enkelt. Första vi gjorde, vi var klar över vad som kom till henne länge för den norska regering hade kommit fram till att de måste sätta Norge I lockdown. Vi satt krisstab I hotellbolaget för mars. De flesta andra I vår bransch började rykten gick att vi hade satt krisstab och sa att nu har de fått panik hos oss. Vi för oss betydde det ingenting. Vi visste detta kommer att hända för vi har världens bästa som har sagt alltså med 95% sannolikhet detta sker. Så vi navigerade efter det som skedde I Italien att som om det kom att ske I Norden och det var bra. Vi började att snacka tidigt med facket som är enormt viktigt, började informera människorna våra och förberedde oss. Så kom lockdown I Norge 14 mars. Då hade vi varit igång allerede I över 2 veckor. Vi sökte om 1 miljard I ytterligare likviditet från min huvudbank DNB redan 3 mars.
Ja, för det tänkte jag på när du gick upp till dem att ansöka om så här hej jag behöver 1 miljard. Och de fattar väl också att det är en kris på väg in. Att du kommer de här siffrorna också innan. De har ju sett hur det har gått. Är det det som gör att för du fick ju till slut den miljarden som en trygghet? Ja. Den, för, alltså det är ju helt osannolikt när man kommer I en sån situation låter det som att få lån på 1 miljard men vad är det som är grunden till det? Är det eran goda relation?
De flesta de tror att banker lånar pengar till bolag och det är delvis riktigt men banker lånar pengar till människor och tillit är helt avgörande banken må tro at du klarer å betale tilbaks det jeg låner av. Det er jo hele ideen. Og jeg hadde hatt samme bank for hotellbolaget i 25 år. Jeg visste jeg hadde tillit. Jeg visste at de stolte på meg. De litet på at vi har alltid liksom betalt tilbake våre skulder. Vi har alltid overholdt alle forpliktelsene våre. Og akkurat nå sto vi i en gigantisk krise. Og til tross for at mange media skrev i början at jeg kom til å klare meg i 3 måneder, fordi alle visste så jeg at det som 215 hotell, altså hvor mye penger taper han, jækla mye. Men jeg brukte ingen, ikke en krone av den ekstra milliarden før i februar 21. Så de første hele året så klarte jeg meg kun med de oppsparte midlene, de midlene jeg hadde. Og så trakk vi litt på koronamilliarden, og så litt mer. Og når jeg sitter her med deg nå, så er jeg ferdig med å betale tilbake store deler av den krediten redan.
Og da er det bare noen måneder efter det at allting har lugnet ned seg. Den januar var det jo fortfarande problematikk.
Altså det var jo et helvete. I Norge så ble det jo en ny lockdown desember, januar, februar. Mm. Vi fikk ikke engang lov til å selge alkohol i desember. Og januar var jo altså som en vandring i skyggenes dal. Det skjedde ingenting. Februar var det samme.
Og nå er det meg og på
vei
tilbake.
Nå er solen på vei tilbake, og vi kramas i Norge, og det er konferanse, og det koker.
En sak som jag också läste var att du blir rädd för att du kan ju låta väldigt högt. Alltså det är ju, Petter Stordalen hör man ju om det är någonting. Att du också var ju lite rädd för att bli kallad för clown. Vad låg den rädslan i?
Nej, det var nog många. Det är nog som, det har väl i Sverige också, men det är en dansk uppfinnelse. Det heter Jantelagen.
Ja.
Den lever väldigt gott i Norge. Jag tror att den är mindre i Sverige, men den lever väldigt gott i Norge. Och när jag började få når man krisen kom og jeg begynte å få problemer, så var det jo mange som mente at jeg hadde gjort for mye og investert for fort og bygd for mange hotell og ekspandert. Og det var mange som følte at jeg kanskje hadde fløyet for nær solen og var for mye. Alle skinnjakkene og sånt. Og det er klart, når jeg åpner hotell, så skjer det ofte med en viss grad av fest. Så det var nok rätt många som tänkte att det här är förtjänt han. Det de glömde. Det handlade inte om mig, det handlade om 17 500 anställda bara i hotellbolaget. När jag visste att många av de människorna där, de gick ut i en världen av otrygghet, osäkerhet, rädsla, så tänkte jag att de glömmer att detta handlar faktiskt om människor. Det handlar inte om hur mycket pengar jag taper, för det kan jag fint leva med.
Och det skriver också en hel del om just det här med att ansvaret för så många människor som blir av med jobbet, att det var ju också en stress, alltså pengarna och att få rörelsen att fungera, men att just alla anställda som älskar sitt jobb har ingenting annat och försöka och så måste lösa den situationen. Så ja. Du har ju ett företagstänk och ett stort hjärta ja. I där.
Men detta är som Scott Galloway säger idag, punkt 2 där du refererar till. Først erkjenner du krisen som vi gjorde, og så legger du planer. Og så må toppledelsen og ledelsen forstå ansvaret og ta ansvaret. Og det handler også om at når man gjør ting som er så alvorlig som det vi måtte, så er det de som skal stå der. De må stå der og svare på frågorna. Og du må være, det er viktig å være transparent, åpen om situasjonen. Og det er ofte sånn at hvis mennesker forstår hvorfor, så blir hvordan enklere. Men for oss var det ikke enkelt. Det var mennesker, det var mange av mine ledere som måtte si opp og permittere mennesker de hadde jobbet sammen i 15 og 20 år. Altså på hovedkontorene, på hotellene. Dette var en stor del av livet deres.
Og men det jeg også forstår er at du ville jo også gå og ta deg gjennom det her uten at egentlig få noe stød, for visse bransjer kunne jo få stød ifrån, även om det tog lang tid for mange bransjer, med respekt for det også, så ville du at ni skulle ta deg gjennom det her uten at ta hjelp utifrån.
Ja, du får, altså, det er forskjellige typer
hjelp. Altså av staten, altså ja. De pengarna, du får ikke hjelp på annat sätt som vi kommer in på snart.
Men det er Det er, det ble jo etter hvert når de forskjellige regjeringene forsto alvor i situasjonen, så kom det jo forskjellige typer støtteordninger eller kompensasjonsordninger. For det var jo mange som fikk det vi kaller næringsforbud, altså du får ikke lenger lov til å holde en konferans, du får ikke lenger lov til å liksom gjøre det som er businessen vår. De ble kompensert for. Men det, der ble det tak på ordningene på de som hadde store konsern. Så jeg takksam for alt vi fikk, men det var ikke det som tok oss gjennom krisen. Mm. Det var et lite plaster på et stort blødende sår.
Alltså, jag pratade med några stycken när jag var i Norge bara för att höra vad som sades just kring den branschen. Men, och då var det just det här att det finns ju många branscher som blöder och vad är som är speciellt med det. Men jag kunde ändå fastna vid det min pappa sa. Han sa någon som har jobbat upp sig från jordgubbsförsäljning till det han är idag och ta sig igenom pandemin och lösa det inom bolaget ska ha respekt. Punktum. Final.
Tack.
Sa han. Det här med dina investeringar då, för att om man tittar på de här investeringarna som du gjorde när du har gått in från hotellbranschen men också går in i Ving, du går in i Hurtigruten, är ju branscher och företag som är inom samma bransch, turistnäringen och liksom, konferenser och sånt där. Det drabbar ju, om du hade tänkt så här, det kommer en pandemi en gång i tiden, kanske jag skulle sprida ut det på olika branscher. Du drabbades ju extra hårt på det sättet att investeringarna, de stora investeringarna i alla fall, var på dem. Hur parerar du då mellan alltså flyg och det är Hurtigruten och det är hotellen?
Ja, men detta går ju på det man säger och det var många som kritiserat mig för. Du har alla äggen i en korg, alltså all the eggs in one basket. Och du borde tänkt annorlunda. För mig så hotellen började som en investering i mitt liv och så blev det senare mitt liv. Det är livet mitt. Det var ingen som helst tanke för mig att jag skulle liksom gjort en annan bransch eller gjort något annat eller gått in i tech eller gått in i shipping eller något annat. Ja, jag har investeringar i tech, jag har investeringar i shipping, men det jag älskar, det som är livet mitt, det är hotell och reseliv. Jag har aldrig varit så stolt det någonsin. Så när jag fick lov att gå in och bli en av de huvudägarna till Ving. Alltså för mig var det sån, Ving är ett bolag med en kultur och det är liksom byggt av någon av de största legenderna i modern reisliv, Simon Spies. Alltså vilken jävla legend, kunde aldrig varit idag, men den gången. Och så för mig att komma in i ett sånt bolag. Och ja, vi hade stresstestet av koncernen vårt för alla tänkliga kriser, alla kriser vi hade sett i moderna tid. Jag kunde klara alla dem. Men oavsett branschen, hvis idén din är att människor ska få lov att mötas, så kan du inte stresstesta mot att nej, de får inte lov att mötas. De får inte lov att gå på restaurang eller i Norge, de får inte ens lov att dricka alkohol. Då var hela idén med det jag driver med borte. Selv om någon norske politiker mente att bara restaurang kan stilla som, de kan ju liksom de bør ikke danse og de bør ikke drikke alkohol, men noe av ideen med nattklubb eller en bar er faktisk det. Og jeg har full respekt for andre som ikke drikker alkohol, men noe av gleden med å gå ut er faktisk at du kan ta deg litt alkohol. Så jeg har aldri som, og det er veldig lite mening i å navigere i bakspeglene og si at du burde gjort noe annerledes. For det var ingen scenarier der kryssningsbolaget ikke kunne gå fra Ushuaia i Argentina til arktisk liksom, nei til antarktisk. Det var ingen scenario på at ikke du kunne få lov til å reise til Alcudia, som Sunwing Alcudia, for det hadde man gjort i 60 år. Det var liksom ikke, det var ikke blant krisescenariene mine. Nei, det var ingen scenario på at alle de flyene vi har i Ving, de måtte stå på bakken. For da ingen idé igjen, da ingenting igjen. Og jeg hadde mange andre investeringer som jeg valgte å selge. Så det som var rådene, nå bør du diversifisere og ha mindre reisliv. Nei, ikke jeg. Jeg skal gjennom det her med alle bolagene. Alle skal gjennom, alle skal med. Og vi ikke tilbake ut av krisen, for jeg har tatt tilbake alle anstallet. Og nå har vi gjort det. Vi klarte det. Og da skal vi bare tenke sånn. Alt det vi har vært gjennom, det har gitt oss, det har vi lært mye av. Og den lærdom skal vi ta med oss. Men vi klarte det. Vi klarte det med en jävla extra kredit på en miljard som vi kan betala tillbaka imorgon. Og vi klarte det. Fordi vi hadde en utrolig kultur i alle de store bolagene i Ving, i Hurtigruta. Og det de samme menneskene ledere nå som ledet de før pandemien.
Ja, og Torgeir jo en som har vært ved din side, Silstedt.
Ja.
Silstedt, ja. Hva betyder det for deg at ha... Han har jo vært med lenge.
Mitt lengste forholdene.
Ja, ditt lengste.
Og jeg har hatt mange, men det det lengste.
Hva betyder han for deg?
Det å stå alene med sine svåreste, tyngste tanker, det veldig tungt. Det å ha noen å dele det med, det å ha noen å være helt øppen med, det gjør at man har det bedre. Jeg hadde vært igjennom 5-6 kriser med Torgeir. Torgeir ranket som en av Europas beste hotell- og reiselivsledere. I min verd, best av alle. Han en lantis, altså ekte lantis. Det bor vel 200 mennesker der han kom fra. Men alle de mennesker som kom fra den lille bygda han kom fra, de samme alle sammen. Det noe med blodet der, Kristin. Mm. Det noe som gjør at når de store utmaningene kommer, så tar vi de. Han har liksom et etisk og moralsk ståsted som sjeldent. Dette en mann som aldri har løyet. Han har hatt ett forhold i hele sitt jævla liv. Det Linda. Han den som korrigerer meg. Og mange tror at jeg tar alle avgjørelsene. Nei, vi har hatt en regel i 25 år vi. Om jeg vil gjøre noe, og han ikke vil, så gjør vi det ikke. Om Torge vil gjøre noe, og jeg ikke vil, så kan han fint gjøre det. Og det jeg som eier til bolaget. Men når jeg kom til han, så jeg fryktet jo at Torge begynner å nærme seg 60, jeg har stått i topplederstilling i 25 år. Jeg tenkte, jeg helt avhengig av det. Jeg må ha med deg videre gjennom krisen her nå. Og jeg hadde forberedt meg på møte, og det var, jeg husker det var 4 stykker på kontoret den dagen, for jeg hadde ikke lov til å være der. Og når jeg kommer til han da, så har jeg godt forberedt på hva jeg skal si for å forklare at han skal må være med videre. Og så presenterer jeg budskapet, og så ser han bare på meg og sier sånn, nei, hva det du skal si nå, Petter? Glem det der. Hvis du nå skal si det jeg tror du forsøker å si, så sier jeg bare en ting. Jeg med deg igjen med deg, Petter. Uansett hvor lang krisen uansett hvor dypt den og jeg med deg, helt vi tilbake, der vi var, når vi hadde møte med banken. Da sitter en voksen mann som begynte med å selge jordgubbar, og kjente at jeg begynte å gråte. For det enda jeg trengte, har jeg bare Torgeir, så klarer vi alt. Og han har vært der hele tiden. Han et fantastisk fint menneske. Passe streng, bra humor, masse energi, mest av alt. Torgeir tør der andre ikke tør. Han sier det som rett og gjør det som rett. Beste eksempel midt oppi alt dette helvete, når Omikron var der, så fikk vi et russisk hackerangrep på våre hoteller. Da sa Torgeir, om det hadde vært en test på oss, og vi fikk først i testen fikk du pandemi, så fikk du liksom korona, så kom det alle mulige varianter av det, delta, beta. Til slutt, når vi trodde alt var over, så kom Omikron. Og på toppen av det, så kom et russisk hackerangrep som slår ut alle våre 215 hoteller, 4000 computere. Alt, det ikke et, og alt av hoteller i dag tech-basert. Fra bestille rom, navnet ditt, betale, låse opp rommene. Og nettopp det jeg fikk. Da sa han, hadde noen presentert det for meg, så hadde jeg sagt, det spiller jeg gidder ikke å spille, for det hender aldri. Det hendte. Så på toppen av alle krisene, så fikk vi det dataviruset. Det det man leser om. Og hvis man tror at dette sånn, en gutt som sitter på et rom i Russland og sender over og slår computeren over, da tar man feil. Dette store bolag med hjelpedesker og supportgeier og, som går inn, som har full kontroll på all dataen vår. Når de da begynte å forlange løspenger, fredag morgen, de angrep oss natt til fredag, torsdag 2 om natten, så kom vi i konsernledersmøte på morgenen veldig tidlig. Jeg så på Torgeir, jeg visste han tenkte som meg. En, vi betaler faen ikke løspenger til banditter. Ingen setter en pistol mot huet vårt og truer oss. To, hva gjør vi nå? Alle rådgiverne, alle tech-greiene på utsiden sa dere må stenge. Dere vet ikke, Det enda vi visste den dagen, den morgen, var vi har 25 000 gjester på vei inn til vår hotell. Vi vet ikke hva de heter. Vi vet ikke hvor mye de skal betale. Vi vet ikke hvilket rom de skal bo på. Vi vet ikke når de kommer eller når de skal gå. Og hvis vi klarer å løse alt det manuelt, på gamle metoden, ta pennen og skrive. Hva gjør vi når vi skal gå til rommet? En ting på et lite hotell, men hvis du tar det Hub i Oslo, 820 rom, Norges største hotell, 1500 gjester var på vei inn fredag, bare i løpet av timer. De visste ikke hvem de var. Det eneste de visste at det 1500 pers som på vei inn, cirka, kunne være 1400, kunne være 1700. Da når du har gjort alt, du har skrevet, du har fått registrert Kristin Kaspersen, hun får det og det, så må noen følge deg opp til rommet, låse deg inn, for det finnes ikke nøkler, for alt tech-basert. Det basert på computeren. Så alle sa, dere stenger. Torgeir sa, det tre ting som sikkert. Vi har 24-25 000 gjester på veien til våre hotell. Vi har mat. Vi har rom. Vi stenger ikke. Vi stenger ikke et sekund. Så vi kjørte. Long story short. 215 hotell. 215 ledere med 215 forskjellige løsninger. Men når alt dette var over, når du fikk din faktura, det stod, vi tror, Kristin, at du skal betale liksom 1450 kroner, skulle det være et annet beløp, eller skulle du ha betalt? Skriv bare det, så det greit. Og når vi var ferdig med det, så viste det at vi kan ikke se at vi tappte noe særlig penger. Men det mest imponerende var når Wall Street Journal skrev en artikkel basert på det var en i Google som sa, av alle som har liksom vært igjennom sånne hackerangrep, så har jeg aldri sett et bolag noensinne, og dette nummer åttende toppen i Google som heter verdens største bolag, han sa, den eksekusjonen de viste, det verdensklass. Og hun som skrev artikkelen, hun lagde en flott artikkel og skrev at dette har man aldri sett før.
Alle smiler på bildene.
Ja, så ba hun om å få sende foto. Vi sendte foto fra alle hotellene våre, for vi hadde jo samlet en foto og videoer. Hun sa, nei, jeg må ikke ha sånne bilder, jeg må ha noen bilder hvor folk er deprimert, de river seg i håret, de har ingen løsninger. Men alle bildene og videoene fikk var mennesker som, noen hadde ballonger, de firet det, dette har vi aldri gjort før, vi tilbake til liksom grottemenneskes håndtering av et hotell. Det var tilbake til menneskene, og vi sa, det sånn det Og det choice. Vi ble angrepet, og svaret vårt var, vi tar det med et stort smil, vi skal løse det her. Vi Nordic Choice. Det var jeg, av alt jeg har vært stolt av gjennom 25 år, ingenting kommer til å slå det, aldri, noensinne.
Men det är så härligt, för det man läser också i boken om det, att för du skriver väldigt varmt om din personal och pratar ju alltid väldigt varmt om dem, men att de också ringde in familjemedlemmar.
Ja, det var
sina.
Ja, ja.
Alltså sina familjemedlemmar, för att bara, ni måste komma hit nu, för vi måste hjälpas åt.
Ja.
Alltså den är ju fantastisk. Det var att det finns en kreativitet även i dem där på plats, att det räcker inte med oss, vi måste få in fler.
Det var barn, hade alltså barnvärnet, det var barn på 10-12 år som liksom gjorde jobb på hotellet, för vi var avhängiga av allt det data gör, det måste vi göra manuellt. Så vi var avhängiga av tusen av extra händer. Men hela bolaget bestämde sig bara för nej nej nej, dere tror inte det är möjligt. Vi ska visa det är möjligt. Blev det lite kaos? Ja. Men det fixar
det. Det blev kaos, men med ett leende.
Med ett leende.
Med ett leende, och vilket är ju
husk, smil till världen och världen smiler tillbaks.
Ja, exakt. Men just där när du pratar om permittera, för ni permitterade ju 8000, men ni började i toppen, har du pratat om, vilket var väldigt viktigt för dig eller för er att göra. Vad låg tanken bakom det?
Nej, det är väldigt lätt när man ser på bolag som är i krise att ledare och mellanledare börjar permittera de under sig. Vi visste att det var viktigt för oss att sända ett klart signal om att denna gången är annorlunda, så vi tog hårdast på huvudkontoret. Vi halverade staben på huvudkontoret i löpande veckor både i Norge och Sverige. Och det tror jag var en väldigt viktig signaleffekt overfor alle, at når de begynner så dramatisk på hovedkontoret, så kom det til liksom, her må alle, altså alle kommer til å bli rammet av det. Og det er klart at det på hovedkontoret vårt i Norge og Sverige, spesielt i Norge, så er det mennesker som ble permittert som hadde jobbet, det var mennesker som jeg hadde jobbet med over 15 år, som jeg kjente godt. Jeg kjente familien deres. Og det er Det å tape penger er en ting, men det å si opp, det er, sånn, det er helt jævlig. Og mange måtte vi gjøre på Zoom og Hangout. Det er jævlig å gjøre det personlig, men det er enda verre, for det er et eller annet uverdig over det. Det er et eller annet ufattelig trist over det.
Hur bemöttes ni då när ni pratade med personalen?
Att de var det är ju det mest otroligt. Alla var ju själva de vi permitterade. De sa, ja ja, jag kan gott vara permitterad, men jag är med. Jag vill vara med och jobba. Jag vill delta. Så det har du inte låt till. Du kan inte det. Ja, men jag vill. Ja, det går inte. Men allt detta kan basically sån på det allra värsta. Då hade jag gjort ett TV-program som ett Lindemo, en sån Skavlan variant i Norge, men väldigt allvarlig. Og fordi det sto i alle aviser om hvor dramatisk det var. Og det var, ja, det var, da var jeg på, jeg synes det var som jævligst akkurat da. Og da kom jeg til hovedkontoret vårt i Oslo, og ser for deg dette hovedkontoret, vanligvis 200-250 mennesker, pulserende liv. Mange sier at det ser ut som en blanding av en hotellresepsjon og en nattklubb, som sikkert rett. Det musikk, det alltid musikk der. Det liksom, du kjenner at her det, altså et pulserende, dette ikke et vanlig hovedkontor. Men under pandemien så var det bare mennesker i Norge som hadde samfunnskritisk funksjon som fikk lov til å gå på jobben. Jeg aksepterer at min finansdirektør Trine Marsdal, som gjorde en fantastisk jobb, hun var samfunnskritisk, kunne i hvert fall kanskje definert sånn. Torgeir, det synes jeg klart liksom. Og jeg selv følte det. Men vår resepsjonist Vibeke, hvordan hun tenkte at hennes jobb var samfunnskritisk, det synes jeg var litt svårt. Så jeg kommer inn og tenkte da, Kristin, hvis du, Kristin Kaspersen, stod bak den resepsjonsdisken, og du har sett egaren være på TV, og han ser ikke bra ut, han på vei inn. Dørene skal åpne seg. Hun var der, sa hun senere, for å passe på at det var musikk, og at vi fikk litt mat som var vanskelig å få da, for det måtte være regler for hvor du kunne handle. Hvilken låt spiller du da? Hvilken er... Og jeg stilte henne frågan när jag hållt föredrag och alla säger sån här att we are the champions we are back all såna upbeat låter eller på Norge då visst någon säger sån de spelar Jahn Teigens optimist. Nej nej nej. Den låten hon spelade till mig när jag kom in när dörren öppnas och såna sorta autodörrar boah och jag kommer in så hör jag bara ett massivt ljudbilde av en sång. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Det var Celine Dion, og det var sangen hun sang når Titanic hadde gått på isfjell og var på vei ned. Og jeg bare sa, Vibeke, jeg bare elsker det, altså. For vet du hva det handler om? Og det speiler hele organisasjonen. Det handler om mennesker som tør. Det handler om kultur. Det handler om du ikke redd for å spille den låten, for du vet at det oss. Galgenhumor, latter enormt viktig selv når du står midt i en krise du må le litt alt kan ikke bare være gravalvorlig du må ha med deg humor og jeg tenkte derfor elsker jeg etter bolagen for du spiller Celine Dion den Titanic-låda
den helt dum, den helt underbar Once more you Men det är också så att när du gick ut för att försöka få hjälp på olika sätt så var det ju vissa som bemötte dig på ett väldigt humant sätt. Bland annat Lars Venno som är en familj som har en textilbranschen och också investerar i fastigheter. Han mötte upp och för att stötta.
Mm.
Men sen så skriver de Christian Ringnes som är en som du har känt länge. Vad var det som hände där?
Det som händer är att i kriser som dette, så ser man hvor forskjellige mennesker Begge disse personene du nevner, la oss kalle de Lars og Christian, de hadde vi jobbet med i over 20 år. Vi betraktet de som venner av oss, av Nordic Choice. De hadde tjent masse penger på oss begge to, og vi hadde tjent penger på dem. Så kommer vi i en krise. Så sier vi at vi må stå sammen her nu. Vi må hjelpes åt for å komme igjennom. Før vi en gang hadde fråget Lars, Lars Venås er også en lantis, kommer fra en annen bygd enn Torgeir, men samme bakgrunn. Han ringte og sa til Torgeir, «Jeg vet det blir svårt nå, men jeg vil være med, og vi har jobbet sammen i så mange år, så jeg halverer hyran til vi gjennom det her. For meg står det som, det alt det jeg vil at vi skal ha i de nordiske landene. Det når det virkelig som krisen kommer, så må vi hjelpes åt for å komme igjennom.» Kristian Innes derimot, han hadde en litt annen tilnærming. Han forsto ikke helt hvorfor dette var nødvendig. Og han gjorde ting som jeg da reagerte ganske sterkt på. Men sånn det. Mennesker forskjellige. Så jeg ville, når jeg tar han med i boken, så det å vise hva jeg tror viktig. Og det handler egentlig litt om solidaritet. At denne krisen var noe som drabbet nesten alle. Og Sverige var mest åpen, så Sverige har vært litt annorlunda. Mm. Norge har, som sagt, veldig strengt. Og jeg opplevde at, men også veldig mange svenske bolag var veldig bra på å være med og sa at vi skal være med og hjelpes.
For å ta deg gjennom denne krisen, så solgte du jo også hotell, ja. Den i København. Jeg tycker den historien når du kontakter Barry
Sterlitz. Ja.
Som er da äger av W Hotels bland annat.
Ja, en av liksom legendene i verdens hotellbransje.
Ja, jag gick ut och googlade honom. Cool. Ja, person.
Typisk cool amerikaner.
Ja, väldigt väldigt ja. Amerikaner. Och du ville ha möte med honom för du ville sälja ett hotell i Köpenhamn.
Ja.
Och får då oväntad hjälp av Märta.
Ja.
Den är ju så himla alltså, ja men lite grann tänka utanför boxen. Hur möter man någon för att fånga någons intresse?
Ja, alltså, och det, detta är ju sån de flesta tänker att är business sån. Jag hade ju fått då det var inte många som kunde köpa ett hotell som Sankt Petri. Jag hade ju akkurat byggt villa i København och tänkte okej, okay, det är det fetaste hotellet i København. Jag behåller det, säljer Sankt Petri som är bra men inte närheten så bra. Och alltså Starwood som det heter är bolaget till Barry Sterlitz. De kan köpa det. Problemet var bara han var i USA. Först med jag få kontakt med en och detta måste ske på en videoskärm. Men vad ska vara ingången? Hur ska jag på en jävla skärm med att det dåligaste måten att göra business på är att göra det via en sån Zoom eller Hangout. Och jag tänkte sån, hur ska jag få sånt vi kan börja prata och ha lite den där connection sånt som vi sitter nu så har vi lite connection. Hadde vi gjort dette på telefon, så hadde det blitt helt annorlunda. Men når jeg leser kroppsspråket, hvordan du smiler, ler, ser på meg nå, sitter der med hånden hvilende lett på seg, nå kommer historien, Petter kom til poenget. Og så sitter jeg og sier til, det tilfellig så sitter Märta og jeg prater og sier sånn, nei, jeg skal prate med Barry Sterlitz, jeg bare, hvordan skal jeg øppne liksom? Jeg kan ikke begynne å si at jeg vil selge et hotell, det blir helt feil. Jeg må ha en annen øppning. Jeg må prate med han så han skjønner liksom. Så sa han, oi, ikke det? Hva heter han? Barry Sterlitz? Jeg tror jeg kjenner hans dotter. Tenkte jeg, hæ? Dotter? Hvordan kjenner du dotteren hans? Jo, hun rir sånn og sånn. Märta hadde vært på landslag i 12 år, i ridning. Og der var jo, det en kjent sak at ganske mange mennesker i den sporten har rike foreldre. Altså, Barry Sterlitz, datteren til Gates, datteren til Bloomberg, noen av de store sponsorene til sporten Hennes & Mauritz. Så dette en sport med mye rike mennesker. Hun sa, nei, jeg kjenner henne. Og hun har en helt fantastisk hest. Hun var med sånn og sånn og sånn, og sånn og sånn og sånn. Hun forteller til meg alt mulig, og jeg sier, du må lære meg mer. Dette inngangen min. Dette hvordan jeg kan begynne å prate med han. Og så når jeg får han på skjermen, så han, du vil ikke tro, han står altså og spiser salat på sin store da, gård ute på landet, der hesten og det er så amerikansk at det kunne vært i en film. Och jag sitter där på mitt köksbord och tänker det är skillnaden akkurat nu på dig och mig. Och så börjar jag bara prata om var är du är? Jag är där. Ja, där är hästen här. Ja, jag vet ju att det som dottern din så började han alltså stick när han var igång med det så sa jag hört liksom att hästen blev skadad och bla bla bla, hur går det? Och en pratade och så förklarade jag då med Märta och att jag känt. Vi brukte mer tid på det hästegrejen och ridningen och dottern än vi senare brukte på businessdelen av det. Men da ble vi ble litt venner. Vi pratet litt, og jeg hadde lært så mye om Märta da, om sporten, om tingene, om datteren hans. Og han selvfølgelig, hvis du skal prate med Kristin Kaspersen og noe, Begynn å prate om hennes 25 år gamle son. Begynn å prate om hvordan livet hans Da vi I gang. Hva det første vi begynner å prate med når vi møtes I dag? Barna våre. De vi veldig opptatt av. Da vi begge har barn, vi kan, de på samme alder. Jeg en som 25, du en som 25. Vi I gang. Og så pratet vi lite om livet ditt som var en
Ja, det var det faktisk der du började ja, ja, min sociala ja, status var ja, samma bara ja, för att din inte ja, ja. Så Nei,
så ingången var liksom och det gjorde att jag Barry fick en tone och något vi pratade om. Det var det första vi började prata om när vi möttes I Köpenhamn. Och vi gjorde jag gjorde deal med och var en deal på 1,5 miljarder så var en stor deal. Men han då visste jag att jag hade förankrat det helt på toppen. Han ville göra det här. Og jeg sa, hotellet sånn og sånn og sånn, jeg tror det passer perfekt for deg, det konseptet her. Så han, Petter, dette bra, vi skal få til det her.
Og sen har ni også fått en har ni en connection?
Vi har en connection, så vi gjorde en deal til litt senere, og da var det jeg møtte han I København. Og det kult at Barry kom dit for å bare møte meg. Det jo en liten reise liksom fra LA til Villa Kopenhagen. Mm.
Men det är just det där som jag tycker också är fascinerande hur man hittar och tänker lite utanför boxen för att hitta de här connection och kunna göra bra affärer för han glömmer ju inte alltså nu har jag gjort en bra affär med dig men att han glömmer inte dig för han tänker nog mer på hästar och det snacket än egentligen själva affären den connection man får.
Och därför tror jag så nästa gång jag möter honom så vet jag att han kommer inte prata så mycket om businessen I början då kommer han att prata om hästar och dottern och hur det går.
Men jag kan ändå tycka att just tänka tanken att sälja ett hotell under en pandemi då måste man ju titta på några som verkligen har de pengarna för det är ju inte många alltså så här att, för ingen vet ju som ska köpa hotell när säsong, när allting börjar igen.
Och det var problemet. Hotellet var tomt. Det var ingen gäster där. Nej. Och ska du sälja och du ska ha 1,5 miljard. Men Barry satt på ett fond Starwood Capital som var gigantisk. Så jag visste att han hade pengar. Jag visste att han hade lyst.
Och det kanske är det viktigaste. Ja, att han också vill.
Ja, förberedelse är viktig. Mm.
Gör du, alltså när du gör dina olika affärer och investeringar är du väldigt noggrann med hela liksom researchen runt omkring och liksom ser alltså hur jobbar ni kring det? För du gör ju ganska många investeringar.
Det är som allt annat. Allt handlar om förberedelser. Du måste vara gott förberedd. Och så måste du tänka på en ting när du gör en deal. Du måste vara mest upptatt av motparten, den som på andra sidan av bordet. Vad vill han eller hon? Vad vill de? Vad är deras mål? Varför vill de göra denna dealen? Varför sitter de på andra sidan av bordet? Inte vara så upptagen att presentera allt det du själv vill. Få ut mest med information från den sidan på andra sidan, för då kan du se hur ska vi få till det här. Och när du gör en deal, tänk på följande. Den bästa dealen, det är den som har två vinnare. Och hvis det bara har en vinner, pass på att det inte är dig. Mm. Varför kom vi igenom krisen? Många hade gjort deal med oss, väldigt många. De kände sig alltså stort sett alltid som vinnare. Jag köpte för dyrt och sålde för billigt. Det har varit mycket av mitt liv och det lever jag väldigt bra med. Därför kom de tillbaka. Därför var de med och hjälpte oss igenom.
Ja, för det finns ju den här nu inte men de du möter på vägen upp möter också på vägen ner. Så det är viktigt att hur man möter människor. Så då kanske just den
människor det är viktigt. Du ska behandla människor bra. Always be nice to strangers för du kommer någon gång att möta igen. Och för mig så var mest någon det var det som gled mig mest och som motiverat mig mest genom krisen. Det var alla de människorna jag egentligen inte kände som allikevel jobbat I bolaget mitt som skickade mig videor och skulle motivera mig. Jag tänkte det är fel, det är jag som ska motivera dig. Jag mötte en vaktmästare I Sverige som kommer mot mig då var det inte låta kramas och jag kom från Norge där var det helt förbud så öppnar han bara armarna sina och jag är en kramer och jag tänkte fuck den pandemin jag kramar han så kramas och så skulle han säga si till mig jag är egentligen permitterad jag ville bara gå in mot hotellet och se hur det var så jag dig kände bara att jag måste ge dig en kram och önska lycka till tänkte det är mig som ska önska dig lycka till det är mig som ska heja på dig det är mig som ska motivera dig liksom Och då de tingene som du tänker är lite är väldigt stort.
Och där har du ju också haft väldigt stor stöttning av familjen så ni har ju varit väldigt tajta genom det här. Jag tycker att du skriver väldigt fint I boken. att du skrev väldigt mycket under den här tiden i din bok. Mm. Och en annan beskrivning som jag tycker var väldigt starkt, det var att tyget på stolen har blivit missfärgad av allt svett.
Ja.
Alltså den säger man bara, har varit lite stressad under den här perioden. Men vad kunde få, för jag vet att Märta haft en stor betydelse, att hon kunde få dig att tänka på någonting annat som du inte, där du inte var förut.
Nej, det är viktigt, för problemet mitt i början var att jag klarte inte att tänka på något annat än bara det som hände med bolagen. Det var omöjligt. Jag fick aldrig liksom kopplat av. Jag fick inte hämtat mig in hela dagen och på natten, och jag vaknade och jag hade det vi kallar vargtimmen, som är mellan 1:30, 2:00 och 5:00 liksom. Det enda du vill är att sova, och det enda du inte får till är att sova. Och alla problemen blir mycket större. Och när Märta kom till Oslo, så började hon bara med att skapa alla rummen för att jag skulle få tanken ett annat sted. Musik, serier, kortspel. Jag lärde mig att vända tian, tappade varje gång. Efter vart började jag vinna några gånger. Märta slog mig varje gång, men jag började att tänka på andra ting. Hon började att laga mat, hon började liksom, det var musik och det var lite vin, och det var plötsligt så kände jag att jag fick rummen. Så hon var på många måter stöttapparatet. Det hun tok med seg fra idretten var, Petter skal prestere varje jævla dag. Han trenger hvile, han trenger liksom å finne rom til å koble av. Jeg skaper det rommet. Hun tok den rollen som hennes trener hadde hatt overfor henne når hun konkurrerte. Og liksom, så hun ble den som, hun ble min coach på en måte gjennom dette, uten at jeg så det sånn eller tenkte på det sånn. Og så er det også fint å bli kjær, fordi du får fokus et annet sted, og du får litt energi av det. Mm. Og det gjorde jeg. Men jeg så jo på mange, vi rundet jo Netflix-serier og alle andre serier, og veldig, jeg sier at her sitter en svensk i en norsk kropp, og jeg føler jo at liksom, jeg begynte å se på liksom, subtitles på svensk, og det, til slutt så jeg ikke skillnaden på svensk og norsk lenger. Det bare, akkurat som deg, når du prater med meg, så merker jeg at du switchet til norsk. Ja. Selv om du er flytende svensk og norsk.
Og norsk.
Nesten.
Ja, nesten. Men jeg holder meg til svenska, jeg skal forsøke. Men det er også, for der er jo også, dine barn er jo involverede i bolaget, og dels har man jo kjærligheten til sine barn som forelder, og samtidig så har ni et bolag ihop, og din dotter skulle gifte seg, og det, altså, det var jo veldig mye der som, hur var det at se dem under den tiden, og hur jobbade ni tillsammans for å ta det igjennom?
Ja, først av alt, det man er redd for med sine barn, det at hvis din far gjør noe som er omtalt i pressen, og det står mye som er negativt, så vil det også på en måte ramme barna. Og jeg var redd for at det skulle ramme barna på en måte som de liksom følte var krevende og tungt. Selvklart, man tenker på det. Men måten de støttet og var på mange måter en støtte gjennom krisen var også fantastisk. Vi møttes jo mange ganger. Jeg prøvde å legge frem så godt jeg kunne status i bolagene. Og det enda de sa, altså, vi tar alle, når jeg sa at vi skal forsøke å ta alle bolagene gjennom, så sa de, det gjør vi. Så jeg, det er risiko for hvis krisen blir veldig lang, at det valget kanskje ikke er det smarteste valget. Men de sa, det gjør vi. Så vi var liksom enige om det. Emilie jobber jo i hotellbolaget. Det er også min eldste sønn Henrik. Og min yngste sønn jobber på Equity og Capital, så alle er jo i konsern.
Härligt ändå få göra när man har kommit ut på andra sidan, att ha gjort den resan tillsammans.
Jag tror också de har varit med på något som de kommer att ha med sig hela livet. Och när det gällt som mest så tog vi de rätta valen och sa att detta är livet vårt och vi ska igenom det, och detta är också vår framtid, och jag syns det var väldigt fint. De var liksom ikke opptatt av å sikre pengene. Vi dyttet alt inn på rødt.
Hva mener du da?
Altså, når du har, hvis du er på kasino,
ja.
Så, og du har mye skjetonger, så har du to. Det du sjelden skal gjøre, det å dytte alt på rødt. Vi gjorde det. Alt på rødt. Hadde ingenting på utsiden. Hadde ikke noen millioner i banken. Ingenting. Alle pengene inn på rødt. Alle bolagene skal innom. Alle skal med.
Og så ble det.
Og så ble det. Og jeg er veldig glad i dag for at jeg gjorde det. Men, sånn er det. Om det hadde vist seg å være fel, så hadde alle sagt at det var det mest idiotiske jeg noensinne har gjort i hele mitt liv.
Men hadde de da, de var jo enda med på toget.
Nej, ja, de hade inte sagt det.
Nej, de hade inte. Okay.
Nej, men resten, alla de på utsidan.
På utsidan. Alltså,
alla de som stod där, de ville sagt, men när allt liksom var stängt så puttade han alla pengarna in I bolagen och sa alla ska igenom. Men
det där som är så här, jag tyckte det var väldigt fint det du sa, att som förälder, vilket jag tycker vi ska tänka på alla vi som är föräldrar, vad det betyder att det du gör, det färgar ju dina barn. För det är någonting som jag har märkt väldigt tydligt efter det att mamma somnade in för 4 år sedan och även tidigare såklart, men framförallt efter det att jag möter ju så mycket vänliga människor som möter mig med respekt för att hon var så fantastisk. Mm. Och jag tänker, men det där var inte jag. Du behöver inte, men för att hon var den människan hon var så speglade det över på oss. Så precis det du säger, att vad viktigt är att vi ändå har med dem på tåget. Om det är någonting som sker, det kan stå de här löpsedlarna, men vi kommunicerar det innan. Att kommunikationen alltid finns där.
Ja, och det du upplever här på ett positivt sätt, det jag tänker mest på är de som upplever det på ett negativt sätt.
Mm. Ja.
Om min far hade gjort något som rammat mig, mennesker vurderte meg ut fra hva min far hadde gjort eller mor hadde gjort. Så og vi er jo på en måte så det lett å prate bak noens rygg om noen uten at vi vet hvem de og hva de står for. Og selv om kanskje dine foreldre har gjort noen feil, betyr ikke at det noe feil med deg eller du har gjort noe feil. Så jeg tenker alltid på når jeg møter mennesker at jeg vurderer ut fra sånn jeg opplever, ikke ut fra hva alle andre har sagt om det.
Det jag tänker nu när ni har kommit igenom det här, finns det saker och ting som du värderar annorlunda idag?
Ja, många.
Vad?
Jag fick ju en test på vad som är viktigt I livet mitt och vad som ger livet mitt innehåll och glädje. Och det är faktiskt att gå på jobben varje dag och möta alla kollegorna. Jag fick en test på hur mycket av livet mitt som är sydd in I bolagen utan att jag har tänkt på det. Jag fick en helt ny upplevelse av viktigheten att vara ödmjuk, tänka annorlunda. Och jag ska ta med alla de tingene och jag kommer aldrig att glömma de 2 åren som vi stod I en pandemi och att det har definitivt förändrat mig som människa.
Ja, för det säger ju Märta, vad jag har förstått, att du är annorlunda idag än inför pandemin. På vilket sätt då, om du tänker liksom mer, har det med tiden att göra eller närvaron att göra?
Jag tror det är mest allt att göra med, det är lätt när du bara har, jag har haft succé I väldigt många år och plötsligt så du blir lite fartsblind. Du glömmer att se många ting som är viktiga. Alltså du mister kanske lite ödmjukheten, ansvar. Du liksom där du det sker ting med deg, du inte tänker över för går liksom sakta. Så og jag gjorde dealer och det gav mig egentligen så väldigt stor glädje liksom bortsett fra Ving og Kemp kanskje, gjorde jeg mange dealer som egentlig ikke ga meg noen stor glede, men som tidligere for 10 år siden ga meg enorm glede. Nå den gleden tilbake. Nå gleden min tilbake på små endringer. Jeg kan se på omsetningstallene på et hotell en dag og kjenne, yes, nå leverer tapetfabrikken I Nakka, eller nå leverer post I Göteborg, eller nå det tilbake. Restaurangene, oi, der så jeg at nå var det liksom fullt på Stockholm under kjernorna eller tak eller det, alt det tilbake sånt, jeg kan nesten, jeg hadde noen dager I forrige vekka som var nesten, da følte jeg nesten sånn eufori når jeg våknet om morgenen og tenkte sånn, wow, nå kjenner jeg at vi tilbake. Mm. Og den gleden, den kommer jeg til å beholde lenge.
Men framtiden då, nu I sommar så är det då festen där I mitten av juni.
Ja.
Hur ser sommaren ut? Annars blir det mycket jobb eller tar du dig ledigt ibland?
Nej, ferie är viktig.
Ja.
Alla ska ta ferie, viktigt att göra något. Nej, jag tar lång ferie, men det betyder inte att jag vet att varje dag så läser jag tallen och alltså jag följer med. Det är som att följa med på har bolaget puls. Ja, nå går. Så det är det första jag gör. Men jag ska på mitt sommarsted som är sör I Norge. Jag syns det är det vackraste stället på jord när jag är där. Och det spelar ingen roll om det är regn eller sol. Jag bara älskar att vara där. Första uka är vi alltid där med barna, eller med och barna. Och så kommer det vi kallar family and friends. Då är det storfamiljen, det kan vara 30 stycken där. Och där är jag i 15, 16, 17, 18, 19, 20 dagar, lite avhängigt. Och så drar Märta och jag på en liten ferie. Och då drar vi till utlandet. Och så börjar jag jobba igen i augusti.
Mm. Men just att få den återhämtningen och framförallt nu, men du säger att du är tillbaka, återhämtat dig också rent fysiskt, inte bara bolagen utan dig själv mentalt.
Ja.
Det är tillbaka.
Men jag följer jag varit tillbaka ganska länge. Jag visste ju att vi var på väg ut av pandemin redan i september, oktober 2021, bortsett från att omikron, den såg vi komma. Men vi visste och vi, så jag har följt att jag har varit tillbaka en stund och vi har hela tiden planlagt för vad som ska hända framöver. Och vi är ju igång och investerar igen och
men investerar du lite olika nu och inte bara i turistnäringen eller gör du fortfarande det du tycker är roligt?
Jag gör det jag tycker är roligt.
Men är det också utanför den branschen?
Ja, men det har vi alltid gjort.
Ja, men de större, de här är ändå de som har varit de stora som vi ser.
Alltså ja, men det är det som det är flera hotell där det är, men alltså vi hade ju investeringar som det stod med avisen. Vi sålde ju en andel i ett bolag som heter Tibber. Mm. Och den fick vi ju 350 miljoner för. Det var knappt någon som visste att jag ägde den. Så jag sålde ju en del av det vi kallar Equity.
Det visste inte jag. Jag har Tibber.
Mm. Ja, du har Tibber. Mm. Ja. Nej, men jag var en av de, jag var med och började det bolaget. Mm. Den så vi sålde en del poster, vi har en aktieportfölj, vi har en del ting vi gör. Så vi har nog någon miljarder utanför liksom hotellbolaget i andra investeringar.
Så du fortsätter med det investeringen. Alltid lika spännande att följa dig, vad som sker. För man, även om man vet vad du gör så vet man inte vad du gör. Det händer alltid någonting nytt.
Ja, men det jag syns det är ju det bästa pandemin gjorde med mig. Det att i den grad någon skulle börja att tänka på av mina konkurrenter att nu ska nog Petter snart pensionera sig. Så vet jag att jag aldrig varit längre från min pensionisttillvaro än akkurat nu.
Nej, och det är ju skönt att höra med tanke. Du fyller ju 60 år.
Ja, i november.
Ja. Hur firar du det, tror du?
Jag liker att lage fest för andra. Jag liker inte, så jag ska inte fira det. Det blir kanske reis med Märta ett annat sted. Mm. Så kommer nog barna med en eller annan tårta.
Men det här med att fira tycker jag ändå är så här att, och det tror jag i för sig har tagit av mamma lite grann, men jag tycker om att fira min födelsedag därför att andra möts.
Ja, men jag lager ju så många möteplatser.
Ja, det gör du. Har alltså, ju, det är det enda du har.
Du kan ju mötes på en öppning. Alltså, vi har tre hotell under bygging bara i Göteborg.
Ja.
Alltså draken som alla nu ser kommer upp. Mm. Gigantisk. Pir som ligger med Volvo Science Center som är ett av två sådana center i hela världen. Mm. Och så ska vi göra Karatornet, Nordeuropas högsta bygg. Alltså där ska vi ha hotell. Så och det jag har många svenska byar vi investerar i. Mm. Så jag liker att organisera fest för andra. Lage magiska möteplatser.
Och det är vi tacksamma för. Vad är du nyfiken på?
Livet.
Livet. Mm. Vad innebär det?
Det är för mig sån, jag syns hurdan livet har alltså ett levt liv är ett liv med upptur och nedtur. Men du kan faktiskt lära mer av nedturna än av uppturna. Och många av de tingene då man sätter så oändlig pris på alla de fina dagarna, hvis du också har några regnvärsdagar. Mm. Hvis du bara har sol varje dag så slutter du å sette pris på solen. Men igår når jeg gikk i Stockholm, og solen var der 15-16 grader i skyggen, da ser du hvordan mennesker setter pris på soldagene. Livet har en del regnværsdager, men det har også mange soldager, og det er soldagene jeg tar med meg videre. Liksom. Og så lærer jeg regnværsdagene.
Takk snälla for at du kom. Vi skal lyssna på låten. Ja. Du gillar jo musik.
Jag är väldigt glad i musik. Barnen min är ju älskar musik. Som min son sa när han skulle få en ny lägenhet och jag sa ja, han var inte så upptagen, så jag kan fixa en lägenhet. Så han, ja, vill du vara med på inredningen? Nej, jag älskar det. Märta tog inredningen. Så jag har några önskemål. Han hade ett önske. Ett rum med bara ett stort flygel. Eller så kunde resten ja, det spelade ingen roll. Och när vi sitter på sommarhytta så i detta då när det är krävande, så en gång så frågade jag mina barn, vad är den viktigaste låten akkurat nu, vem är den viktigaste låten för dem? Och då var det en av de som sa, jo när jag liksom hade det lite tungt, så spilte jeg den låten her, for den ga meg veldig mye glede. Det de ikke visste, at alle skulle velge en låt, men det var en låt vi samlet, liksom var enige om at det var låta. Det ble vår låt. Hver gang jeg skal gjøre noe og trenger motivasjon, så spiller jeg akkurat den låta, for det de ikke visste var, det som var deres låt, ble min låt. Det var den låten som gjorde at dere ble liksom glad, og at det betydde mye for dere, og det som betyr mye for dere, betyr enda mer for meg. Og den spilte jeg mange ganger gjennom krisen. Og den låten kommer alltid til å ha en spesiell plass i hjertet mitt, for det låten fra barna mine. Og den heter Wagon Wheel. Det amerikansk countryrock, og den beste versjonen gjør også originalen Darius Rucker.
Då lyssnar vi på den. Tusen tack Petter, och lycka till, och tack för att du inspirerar så mycket. Och fortsätt med dina härliga, glada Instagram-inlägg. Som får en på toppen humör. Tusen tack. Heading down south to the land of the pines, I'm thumbing my way in North Carolina. I nästa veckas avsnitt träffar jag kriminolog, författare och föreläsaren Maria Duva, som skrivit flertalet böcker för barn, ungdomar och föräldrar. Och några av de böckerna hon har skrivit är Värsta bästa nätet och Värsta bästa svårsnacket. Nu har hon kommit med en ny bok som heter Värsta bästa tonåren, som är en handbok för tonåringar. Men jag skulle faktiskt rekommendera alla föräldrar att läsa den också. För vi samtalar om skola, förväntningar, mobbning, sexualitet, kärlek och hur kroppen förändras. Ett så viktigt avsnitt för oss alla kring tonåringar och för tonåringar, för att kunna vara det bästa stödet för dem genom en härlig men också en utmanande tid i livet. Så missa inte nästa veckas avsnitt. String band, my baby plays the guitar, I pick a banjo now.